Industrialiseringen, sidan 47. Under 1800-talet skedde en enorm utveckling inom teknik och naturvetenskap. Den industriella revolutionen hade börjat redan vid mitten av 1700-talet i Storbritannien när skotten James Watt fick patent på ångmaskinen. Men det dröjde ända till mitten av 1800-talet innan ångmaskinen definitivt hade slagit ut vatten, vind och muskelkraft som dominerande energikälla. Nu började också nya energikällor utnyttjas. Nya energikällor, sidan 47. Olja började användas på 1860-talet, först i USA och sen i Ryssland. En av oljepionjärerna i Ryssland var den svenska affärsmannen Alfred Nobel, mer känd som dynamitens uppfinnare. Till en början användes olja huvudsakligen som fotogen till belysning. 1800-talets första belysningsrevolution kom med fotogenlyktan som fick stora konsekvenser både i hemmen och i fabrikerna. Fotogenlyktan gjorde att den öppna härden inte längre behövdes som belysningskälla. Istället kunde man övergå till att använda den slutna vedspisen som stänger in elden och därigenom är mycket mer energisnål än den öppna härden. Fotogenlyktan gjorde också att fabrikslokalerna kunde lysas upp dygnet runt och därmed blev skiftarbetet uppfunnet. Med bilismen på 1900-talet blev oljan en av de stora handelsvarorna i världen. Den andra belysningsrevolutionen kom med elektriciteten som slog igenom i början av 1900-talet, inte minst tack vare amerikanen Thomas Edisons uppfinning av glödlampan. Bildtexten till höger. Thomas Edison, 1847-1931, blev en symbol för den amerikanska entreprenörandan. Han gjorde en rad uppfinningar. År 1880 konstruerade han sin mest kända uppfinning, glödlampan. Verkstadsindustrin, massproduktionen och industristäderna, sidan 47. Massproduktion och masskonsumtion blev industrisamhällets kännetecken. Massproduktionen förutsatte att varje liten del standardiserades och precisionstillverkades så att den blev helt utbytbar. Sidan 48. Det var på det här viset som till exempel cykeln, skrivmaskinen och symaskinen började masstillverkas vid slutet av 1800-talet. Att tillverka sådana varor med gammaldags hantverksmetoder var teoretiskt möjligt men ekonomiskt omöjligt. USA blev världsledande när det gällde idéer om hur massproduktionen skulle göras så effektiv och billig som möjligt. En av de fabriksägare som rationaliserade produktionen var Henry Ford i Detroit. Han experimenterade fram den ena bilmodellen efter den andra, modell A, modell B etc., innan storsäljaren modell T, T-Forden, började tillverkas 1908. Arbetarna placerades vid ett löpande band där var och en skulle göra några enkla handgrepp. Några knyckar, krökningar och vridningar, som en arbetare uttryckte det. Det gick snabbare och snabbare och efter några år kom en bil glidande på bandet var 24 sekund. Arbetarna vid Fords fabrik anställdes för en dag i sänder. Hire and fire jobs, sa man. Med det löpande bandet blev det lätt för förmännen att upptäcka dem som inte hängde med i arbetstakten och sparka dem. Under de 19 år som T-Forden tillverkades var varannan bil i världen en T-Ford. Serietillverkningen betydde att priset blev överkomligt också för många inom medelklassen. Detroit i Michigan i norra USA var en av de otaliga byar och småstäder kring sekelskiftet 1900 som växte till stora industristäder. En förutsättning för industristädernas tillväxt var utbyggnaden av spår och järnvägar som gjorde det möjligt för industriarbetarna att ta sig till och från jobbet i fabrikerna. Bildtexten till vänster. Löpande bandet vid Henry Fords fabrik i Highland Park i Detroit, Michigan. De arbetare som inte hängde med i arbetstakten fick sparken. Det gällde alltså att jobba på innan nästa bil kom glidande på bandet. Frågor till texten. 1. Vilka nya energikällor kom på 1700- och 1800-talen? 2. Vilka två belysningsrevolutioner nämner boken? Vilka följder fick de? 3. Vilken var Henry Fords affärsidé? Diskussionsfråga. Vilka följder fick den industriella revolutionen? Blev allt till det bättre eller fick industrialiseringen också negativa följder? Sidan 49.